Ber också om Guds hjälp att förklara den här lite annorlunda texten som vi idag ska bearbeta. Låt oss bedja en gång. Tack gode Gud att du vill lära ditt ord. Att du vill göra det dyrbart för oss. Att vi ska känna att det är din omsorg om oss som gör att du också har gett oss den här texten. Hjälp mig att på bästa sätt kunna förmedla den. Så att det berör våra hjärtan och gör oss villiga att tjäna dig. Jag ber redan från början att du ska kalla människor och kalla människor till att bli andliga fäder och mödrar i vår församling. Iklädda sig ett ledaransvar på olika sätt. För ditt namns skull. Amen. Om du skulle fråga Ola och Hanna Forsman om vad som är det dyrbaraste de äger, så tror jag inte de skulle säga huset där hemma i Partille, utan genast säga namnet på de två tjejerna som vi såg framme alldeles nyss. Alva och Emmy förstås. Och så skulle självklart alla föräldrar svara: mina barn, våra barn. Så är det. Och så är det också för Gud. Det dyrbaraste som Gud äger är hans barn, församlingen. Och han är angelägen om att hans barn, hans församling, ska få bästa tänkbara uppmärksamhet och omsorg. Om du skulle fortsätta att fråga Ola och Hanna vem eller vilka de skulle kunna tänka sig anlita som barnvakt, så tror jag utan tvekan att de skulle ha rätt så väl uttalade synpunkter om det. Liksom alla andra föräldrar skulle ha. Inte vem som helst. Och på samma sätt så är det med Guds församling. Gud vill att det uppdraget, att ansvara för vården och utvecklingen av hans församling, inte ska anförtros åt vem som helst. Utan åt sådana som visat prov på egenskaper som är goda för församlingen. Församlingen är inget företag som ska drivas. Församlingen är den levande Gudens församling, en helig gemenskap som ska vårdas och utvecklas i en atmosfär av ödmjukhet och kärlek, i ett tjänande ledarskap underifrån. Och där Guds ord utgör själva grunden. En församling är någonting oerhört respektingivande. Änglarna vet det. Änglarna hyser stor respekt för Guds församling. Församlingen är ett heligt tempel som vi sjöng här. Där Gud själv bor genom sin helige ande. Det handlar om människor som blivit försonade med Gud och har rätt att kalla sig för Guds barn. Men det är en sårbar familjegemenskap som kräver ständig vård och uppmärksamhet och undervisning, uppmaning, förmaning, tillrättavisning. Därför vill Gud att det uppdraget ska lämnas i kärleksfulla och ansvarsfulla händer. Och i första och andra Timoteus breven och i Titus brevet i Nya testamentet, så har vi fått veta hur vi ska handskas på rätt sätt med de här frågorna. Paulus säger i 1 Timoteus 3:15 att han har skrivit det här brevet för att Timoteus ska veta hur man bör uppföra sig i Guds hus, i Guds familj, den levande Gudens församling som är sanningens pelare och grundval i tiden. Och eftersom församlingen är någonting så stort och så viktigt, så gör vi väl i att ta de här anvisningarna på högsta allvar. En församling kan inte anförtros åt vem som helst. Det ställs tydliga anspråk på det andliga ledarskapet. Det kan vi inte komma ifrån. Och Nya testamentet använder flera benämningar på det andliga ledarskapet. Och här är de tre viktigaste. För det första, herdar. Det betonar uppdragets vårdande karaktär. Ansvaret att ge andlig föda, att ge ledning, att skydda från falska läror. Nästa ord, äldste. Ett ord som är övertaget från Gamla testamentet och som inte egentligen har med ålder att göra, utan uttrycker en personlig mognad och en andlig mognad och erfarenhet. Och det betonar liksom uppdragets roll av att vara föredöme och gå före och visa vägen. Så finns det ett tredje ord som heter biskop, eller föreståndare som vi har valt att översätta det i svenska bibeln, som betonar funktionen av att leda, styra, ha uppsikt över. Och alla de här termerna används synonymt i Nya testamentet och avser alltså samma grupp av ledarskap. Och Nya testamentets församlingar leddes alltid av ett kollektivt ledarskap. Det var aldrig frågan om en ledare, om en pastor, inte ens om en föreståndare. Utan det var flera. Och det fanns ingen hierarki i det ledarskapet. Det var ett kollektivt ledarskap där man hade olika gåvor och lite olika funktioner. Så egentligen så kallades alla ledare i en församling för biskopar. Och jag blev lite förbluffad första gången jag besökte Sovjetunionen på den tiden. Och introducerades till församling efter församling. Och man sa, här är våra biskopar. Och i en församling så fanns det kanske 5, 6, 7 biskopar. Alltså, man hade tagit de här termerna helt naturligt från Nya testamentet. Och det har i kyrkans traditioner utvecklats till vissa hierarkiska strukturer. Det ordet har kommit att få en liten annan betydelse. Men det fanns alltså flera äldste, flera ledare med olika gåvor och funktioner. Det framgår till exempel av 5:17 där Paulus säger: sådana äldste som sköter sin uppgift väl ska ni anse värda dubbel heder. Särskilt de som arbetar med ordet och undervisningen, vilket krävde särskilt engagemang och kanske särskilt förberedelse. Men i alla fall, det var flera som arbetade tillsammans i församlingen på det här sättet. Och nu är den första frågan då: hur tillsätts församlingens andliga ledarskap? Jag tror jag har en bild på det. Vi ska läsa Apostlagärningarna 20 och 28. Paulus har i det här sammanhanget sammankallat de äldste från församlingen i Efesos. Och nu tilltalar han dem i sitt avskedstal. Jag hoppade över kanske något som skulle ha varit med där. Svaret på frågan hur tillsätts det andliga ledarskapet genom den helige ande. Och så ska vi berätta lite grann om hur det går till. Men låt oss få Apostlagärningarna 20:28 på skärmen. Han talar till de äldste i Efesos och han säger så här: ha akt på er själva och på hela den jord i vilken den helige ande har satt er till att vara ledare. Eller vara biskopar, står det i grundtexten. För att ni ska vara herdar, ser det samma grupp. Biskopar, herdar, han talar till de äldste. För Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod. Alltså, den helige ande tillsätter församlingens andliga ledarskap. Men hur går det till? Det låter lite mystiskt, konstigt kanske. Ja, det är väldigt praktiskt egentligen. Det går till på det här sättet att den helige ande ger åt en person en stark kärlek till församlingen och en önskan att få vara med och ta hand om församlingen och känna att man går in i ett ansvar att fortsätta och leda församlingens liv och utveckling. Och den här önskan är kopplad också till en iver att förstå vad Gud vill med församlingen. Utan som kan förstå hur andra människor känner det. Och som inte beter sig och inte heller klär sig på ett sånt sätt som drar uppmärksamheten till den egna personen. Utan som drar uppmärksamheten till evangeliet och till Gud. Och får Gud i centrum och inte mig. Ordet för anständig är intressant. För det har betydelsen av någonting vackert. Det syftar på ett beteende som inte blir till anstöt för andra, utan som känns fridsamt och behagligt. Det handlar om att liksom sprida Kristi väldoft omkring sig. Och det har ingenting med inställsamhet att göra. Det bara finns där på grund av umgänget just med Kristus. Nästa. Gästfri. Ha ett öppet hem. Du vet, man byggde inte kyrkor förrän i slutet på 200-talet. Dessförinnan så samlades man oftast i hemmen. Och en andlig ledare behövde därför vara en som gärna öppnade sitt hem. Och det var packat i vardagsrummet. Och det innebar också att församlingen fick väldig insyn i familjelivet och i äktenskapet, där så var fallet. Och de lärde känna sina andliga ledare på vardagsnivå, vilket var väldigt bra. Vilket är en brist i vår församling, där vi är spridda ut över stan och där vi inte lever nära varandra under veckorna. Många medlemmar var dessutom slavar på den tiden. De hade inga egna hem att bjuda hem till, utan de var hänvisade till sina ledares hem. Dessutom var det vanligt att kringresande predikanter kom och behövde någonstans att bo. Och dessutom var det vanligt att man tog hand om änkor och föräldralösa barn. Det skapade respekt i det omgivande samhället, gästvänligheten hos andliga ledare. Sedan förväntades också att han skulle vara en god lärare. En ledare måste först ha god insikt om den kristna läran själv. Och sen en förmåga att undervisa och förklara det för andra. I den motsvarande listan i Titusbrevet så står det: han ska hålla sig till lärans pålitliga ord, så att han kan styrka andra med en sund undervisning och vederlägga motståndarna. Det betyder inte att han ska vara en god offentlig talare, men att han i den lilla gruppen ska kunna förmedla undervisning och förmaning så att det uppbygger församlingen. Alla äldste har uppdraget att vårda och ha uppsikt över, men alla har inte uppdraget att undervisa och predika. Men en del har bara det uppdraget, verkar det som. Han ska inte missbruka vin. Vin var på den tiden en vanlig måltidsdryck. Det kunde vara så att man hade begränsad tillgång till vatten, och vattnet var inte alltid så rent, så man blandade vattnet med vin och så drack man. Men med viss återhållsamhet. Bibeln fördömer inte bruket av vin. Det finns ingen biblisk grund att hävda helnykterism till exempel. Men Bibeln varnar för missbruket av vin eller alkohol. Och även i det icke-kristna grekisk-romerska samhället och den kulturen så kom druckna människor i onåd och förlorade omgivningens respekt. I vår församling, i vårt församlingsråd, som jag är oerhört tacksam för och som jag hoppas ni känner tacksamhet för, både församlingsråd och styrelse, är en fantastisk grupp av människor som älskar Herren Jesus och älskar att se den helige ande verka i församlingen, och som älskar församlingen. Tacka Gud för dem. Tacka Gud för Anna Claesson. Tacka Gud för Josef Letma, för Peter Lindell, för Gördis Andersson, för Marcus Ekfjorden och alla de andra. Titta i din adressbok eller årsberättelsen vilka de är och lär känna dem. Du ska veta att de beder regelbundet för församlingens medlemmar. Jag har delat upp det så att varje församlingsrådsmedlem kanske har 25-30 medlemmar att särskilt be för. Jätteviktigt. Och i vår församlingsledning har vi beslutat att kyrkan ska vara en alkoholfri zon, absolut. Man kan inte ha fester här nere i privata sammanhang där man har vin med sig. Vi har människor i vår församling som kan ha haft problem och kanske har problem med alkohol. Och vi vet att två trappor ner i vårt café för hemlösa är det många som kämpar med just den problematiken. Och det är någonting som vi måste ta största tänkbara hänsyn till, naturligtvis. Vi kan inte hävda att man måste vara helnykterist eller nykterist för att vara kristen. Men vi skulle önska att vi i våra hem och i umgänget med varandra iakttog stor försiktighet när det gäller alkoholdrycker. I vetskap om vilka förödande konsekvenser det kan ha för människor. Och att anta en restriktiv hållning, det är ett sätt att visa kärlek och respekt mot de som har problem med alkohol. Eller som kan komma att få det. Och vilka de är, det vet man aldrig i förväg. Och det är vi äldre som genom vår livsstil har ett avgörande inflytande på vilken attityd och vilken hållning som våra tonåringar och våra ungdomar kommer att ta till sig vad gäller bruket av alkohol. En andlig ledare bör föregå med gott exempel i det här avseendet. För det fjärde, eller vad vi är, han ska inte vara hårdhänt eller våldsam, vilket kan vara en följd av för mycket alkohol. En andlig ledare bör älska fåren och varsamt föra den fram. Inte använda hårda ord som kan såra. En av mina lärare brukar säga, slå inte fåren, ge dem mat. Och får har en benägenhet att återkomma dit där de har fått föda, eller hur? Och församlingen ska vara en plats där man får mat. Där man känner att man, åh, det är gröna ängar, det är vatten, jag växer, här vill jag vara. Och man kommer tillbaka. Men hårdhänta ledare skrämmer fåren. Han ska vara försynt, det vill säga mild, vänlig och fördragsam. Ha ett förlåtande sinnelag. Ibland får man till och med förlåta på kredit. Det vill säga, man får förlåta innan personen i fråga som har sårat dig på något sätt har kommit och bett om förlåtelse. Man får leva en slags generositet i sin hållning och lita på att Gud är den som verkar i det långa perspektivet. En annan av mina lärare brukade säga, om ni inte tål lukten av får, bli aldrig herdar. Och det är nyttigt att komma ihåg att man själv egentligen är ett av fåren som kanske inte alltid luktar så gott. Var fridsam. Han ska vara fridsam, inte stridslysten. En ledare ska inte till varje pris hävda sin egen rätt och sin egen uppfattning, utan eftersträva frid och enhet och harmoni i församlingen. Naturligtvis inte till priset av att kompromissa med sanningen. Eftersom församlingen är sanningens pelare som ska lyfta upp sanningen i samhället. Och det är sanningens grundval, det är den ska ha sitt fäste. Nästa. Fri från penningbegär och hjälp. Nu kommer vi in på en känslig punkt. Redan vid valet av gamla testamentliga ledare så står det att han skulle hata orätt vinning. Hata det. Hata mutor. Hata att bli styrd på något sätt av de bättre bemedlade. Det går inte att tjäna både Gud och mammon, sa Jesus. Kärleken till pengar kan få det andliga livet att i en församling att svalna och hängivenheten till Gud att avta och kallna och kanske till och med dö ut. Guden mammon visar inget hänsyn för ditt andliga liv. Tvärtom, den kan kväva det. Och den har förmågan att berusa och att förblinda. Även predikanter och evangelister. Du ska inte tro att vi är undantagna de här frestelserna. Och det finns sådana bland oss som har ödelagt sin kallelse. Och förlorat kraften i sin förkunnelse. Därför att man har börjat följa penningguden. Och den har utkrävt sin tribut. Den som inte är fri från penningbegäret kan inte frimodigt förkunna hela evangeliet. Så även vi predikanter, inklusive mig själv, måste ständigt, som jag har gjort här idag, bryta penningens makt genom att ge och ge och ge. För nästa vecka så är penningguden där igen. Tänk på det du har och du ska inte ge bort det. Och du måste, liksom jag kanske, vara med och bryta det där. Genom att trycka på tangentknappen som förser autogirot församlingen med den gåva du vill ge. Ett generöst givande är enda sättet att hålla penningguden på avstånd. Andliga ledare som lever i lyx och undergräver sin egen trovärdighet. Och det finns ingenting, eller hur, som sticker så i ögonen på pastor, på utomstående som pastorer som lånar sig till ett lite för lyxigt liv, eller hur? Livsstilen alltså bör säga någonting om att man har tagit Jesu kallelse på allvar vad gäller att inte älska världen eller det som är i världen. En andlig ledare måste visa vägen i det avseendet. Och det är viktigt med den ordning som de flesta församlingar har och som vi har. Jag eller Urban eller någon annan pastor, om som skulle vara, är aldrig med och räkna kollekten. Och jag går aldrig in i vårt register för att kolla de som ger autogiro vägen, vilka de är och hur mycket de ger. Befatta mig inte med sånt. Håller mig på avstånd från församlingens intäkter. Är glad när budgeten går ihop. Men det är inte min sak. För visste jag vilka det var? Jag vet inte hur mycket du ger. Du kanske är en av dem som ger väldigt mycket. Om jag visste det så kanske jag skulle vara hämmad i mitt sätt att, om så skulle vara, förmana dig. Eller tillrättavisa dig i något avseende. I rädsla för att du skulle bli stött och börja ge mindre. Sådana faror måste man hålla sig ifrån. En andlig ledare fri från penningbegäret. En han ska dessutom vara kunna styra sitt eget hus. Och få sina barn att underordna sig i värdiga former. Det vill säga, hans eventuella ledaregenskap bör ha kommit till uttryck i en mindre enhet, familjelivet. För om inte det fungerar där, hur ska det kunna fungera i Guds församling? Jag hörde om en resande evangelist i Amerika när jag bodde där, som åkte land och rike runt och hade sina stora möten. Och människor kom förmodligen uppenbarligen till tro. Men det skulle ha varit omöjligt att ordna liknande mötesserier i hans egen lilla hemstad och förvänta sig att folk skulle komma och lyssna till honom. Varför då? För hemma i hans egen stad och i hans egna kvarter ställde hans egna barn till stora problem, både för grannar och polis. Som han sa, varför skulle vi till lyssna till honom? Han tog inte ens hand om sin egen familj. Observera att det står att hans barn ska uppfattas som lydiga, men att den lydnaden inte beror på fysisk eller verbal överlägsenhet, utan att det beror på att någonting har skett i värdiga former. Inte med skrämsel, inte med en uppfostran som gör barnen rädda och därför lyder, utan i värdiga former. Och det har ett mycket laddat ord som har med uppfostran i en positiv bemärkelse att göra. Hemmet är den bästa träningsplatsen för andliga ledare eller andra miljöer där man har med barn att göra. Det är bra att träna sig i äventyret här nere till exempel. Om du inte har varit äventyrsledare, bli det om du syftar på att någon gång få ha ett ansvar i församlingen. Det är många egenskaper som utvecklas i ett hem eller i arbetet med barn som är direkt överförbara till och värdefulla i en församling. Till exempel, den som arbetar med barn, och det vet du, tvingas lära sig en hel del om behovet av tålamod. Tålamod. Och det behövs också i arbetet i en församling. Jag försäkrar dig, tålamod. Det står att man ska uppmuntra de svaga, man ska styrka de svaga, man ska förvarna vissa. Men står det, du ska ha tålamod med alla. Alla behöver vi tålamod med varandra. Barn har också en förmåga att ställa frågor som man inte kan svara på. Vilket gör att man inser att man nog kanske behöver vara lite ödmjuk. Lovisa, en av mina döttrar, var väl bara 6 år när hon sa en dag: pappa, varför finns Gud? Ja, han har alltid funnits. Varför har han alltid funnits? Inget svar. Vad ska man svara? Jag vet inte. En annan gång frågar hon: pappa, är det sant att Jesus bor i hjärtat? Ja, om du har bett honom komma in så gör han faktiskt det. Ja, men hur går det med alla möblerna då när jag lägger mig ner? Ja, hon såg bord och stolar och ramla om vartannat där inne i hjärterummet. Hur svarar man på det? Ja. Umgänget med barn kan göra dig ödmjuk, och ödmjukheten är en av de viktigaste egenskaperna i ett andligt ledarskap. Ödmjukhet. Umgänget med barn kan göra dig ödmjuk, så försumma inte det om du har chans. Han bör inte vara nyomvänd så att han blir högmodig. Bokstavligen står det en nyligen planterad planta. Det är aldrig bra att ge för stora framträdande roller åt sådana som är nya i tron och som inte ens har hunnit slå rot i sin kristna tro. Det är att utsätta dem för högmodets stora frestelse. Det var en ung lysande predikant som höjdes till skyarna och såg som samfundets stora räddning. Men så var det en man, en äldre predikant i ett predikantmöte som sa ett varningens ord. Ja, men sa han, han må vara en duktig predikant, men jag har inte sett honom halta än. Halta. Han syftade på patriarken Jakob som kämpade med Gud och fick ett slag på höften som blev en påminnelse för honom resten av livet att vandra i ödmjukhet. Man måste halta om man ska vara andlig ledare. Man måste vara beroende av Gud och inte sin egen duktighet att gå framåt. Nyomvända ska inte uppvisas. De ska undervisas. Oavsett vilka märkliga omvändelser de har varit med om, eller vilken imponerande bakgrund de som de möjligen har haft och som man tycker man vill lyfta fram, titta här. Det bästa vi kan göra för nyomvända människor är att sätta dem på första bänken några år och låta dem ta emot undervisning och ge dem tid att mogna och slå rot. Kom ihåg, ingen kan föra någon längre än man själv har hunnit, än man själv har kommit. Till sist står det, han ska ha ett gott rykte om sig av de som är utomstående. Det hjälper inte med en fin titel eller höga akademiska meriter. Och ibland har en församling fallit till föga för frestelsen att utse ledare åt sig som har framstående positioner i samhället eller affärslivet. Och det behöver inte vara ett motsatsförhållande. Men det är inte alls det som Nya Testamentet frågar efter i första hand. Det handlar om personens namn och rykte i samhället. Vad säger arbetskamraterna? Vad säger grannarna? Hur låter det på lunchrummet eller lärarrummet när den här personens namn nämns? De utomstående förväntar sig inga fullkomliga ledare i Guds församling. Men de ska åtminstone kunna ge sitt samtycke och säga okej, det är en schysst kille, det är en bra tjej. Vi litar på honom, vi litar på henne. Då är det ett gott tecken. Guds församling är nämligen, alltså om de å andra sidan skulle, när det namnet nämns, skulle skaka på huvudet och säga, hur kan ni ha en sån till ledare? Då är det ett varningens tecken. Guds församling är nämligen ingen hemlig sekt. Det är en stad på berget som lever sitt liv öppet i samhället. Vi ska vara genomskinliga och kunna vara det och vilja vara det. Och som är kallad att vara ljus och salt i en mörk värld där förruttnelse råder. Och nu tror jag att jag har talat och talat till några här idag som också i sitt hjärta känner det här är allvarligt, det här är stort. Jag har en längtan, jag vill gärna vara med att föra den här församlingens liv och utveckling vidare. Jag känner att jag inte möter alla de här kvalifikationerna helt ut, utan men jag är på väg och jag vill vara på väg. Och du kanske känner som vi gör som redan är där. Vi är inte värdiga. Vi måste hålla oss ödmjuka och vi ber varannan tisdag också för varandra. Ibland under tårar. För vi är medvetna om våra misslyckanden och vår kamp. Men vet du vad som bär oss mitt i vår svaghet som andlig ledarskap? Kärleken till Jesus. Vi älskar Jesus och därför älskar vi också församlingen. För Jesus och församlingen hör ihop. Går inte att skilja åt. En andlig ledare är ju själv en lärjunge som håller på att utvecklas livet igenom och blir aldrig färdig. Det finns en fråga till dig som därför är viktigare än alla andra. Som Jesus också ställde till den misslyckade Petrus. Älskar du mig? Och Petrus fick 3 gånger försäkra Jesus om att det gjorde han. Bra! Ta hand om mina lam. Var en herde för mina får. För mina får på bete. Ser du hur kärleken till Jesus direkt kopplas till uppdraget att ha vård om församlingen. Så vill du vara med i den skara som behöver utökas. Som axlar den här församlingens fortsatta utveckling. Därför att du älskar Herren Jesus och du älskar faktiskt den här församlingen. Du kommer hit och du känner, de här människorna tycker jag om. Inte för att de är märkvärdiga än några andra. Men det är någonting som i ditt hjärta säger, jag vill gärna hjälpa den här församlingen att utvecklas vidare. Då är det ett tecken på att Gud, den helige ande, har börjat sitt verk i ditt liv. Och egentligen kallar dig kanske fram till den här frontlinjen. Jag har idag uppdraget att säga dig, att bekräfta hos dig den längtan som given av Gud. Timoteus var också ung. Han var inte färdig. Och om den här församlingen ska kunna fortsätta att utvecklas och växa, så behöver vi nya andliga fäder och mödrar. Vill du bli en av dem? Vill du kanske till och med idag bekräfta din längtan genom att böja knä här framme och vi får be för dig. Kanske det kan bli ett steg på den här vägen som Gud kallar dig. Det vill jag tro. Låt oss bedja. Jag är så tacksam, Herre Jesus Kristus, att du har gett mig och det andliga ledarskap som finns i den här församlingen en kärlek till människorna här. Hur skulle vi annars kunna leda? Och Herre Jesus, nu vet du vad vi har talat om idag. Och jag tror att du vill att fler ska gå in i den här kallelsen. Inte för att man känner sig färdig, men därför att man älskar dig och älskar människorna i den här församlingen. Så jag ber, Herre, och jag tackar dig för dem som du har talat till just idag. Som har en längtan att vara med och utveckla Kristi församling i Göteborg. Detta heliga uppdrag. Jag ber att någon nu också som inte känner dig ska säga, Herre, jag vill verkligen att du bor i mitt hjärta. Med möbler och allt om så skulle vara. Kom in i mitt liv. Låt mig få bli din lärjunge. Och låt mig få döpas i ditt namn. Amen.